Tack, tack.
Underbart. Vilken gudstjänst vi har. Sång och musik. Både ukrainska och svenska och amerikanska toner blandat. Härligt. Tack. Ja, jag känner igen Lars och fruen som jag inte kommer ihåg namnet på, förlåt. Kristina. Vi träffades i Ullånger för något tag sedan. Annars har jag aldrig varit i Bollsta faktiskt. Men jag har varit, sa jag till Lars-Åke, Sandslån heter det så. Och kampat med frun ett par tre dagar. För några år sedan. Tältet höll på att blåsa sönder. För tältet. Det kom några vindpustar från Ångermanälven. Det är kraft i Ångermanland. Så är det. Men det är kraft i Guds rike framför allt. Robert Åkerlund heter jag. Gift med Birgitta. Vi har 5 barn. Vi har en extra pojke som inte bor hos oss, som har bott hos oss i 8 år. Han bor nere i Småland just nu. Och sen så har vi en katt och en hund. Jag skulle ha sagt 2 katter. Höll nästan på att säga det. Men en dog för 2 veckor sedan, tyvärr. Så är det. Men Herren är god. Och jag är så glad att få vara ute för Open Doors räkning. Och ha möten i Norrland. Och få predika så här. Få komma till många faktiskt pingstförsamlingar i Norrland. Så jag har ju träffat Håkan och Katrin Lind uppe i Malå var det. Men de bor väl i Skellefteå tror jag. Eller är det inte så? Jag tror det. Och så åker de upp och hjälper till massa runt om i Norrland. De är härliga människor verkligen. Jag är själv från Byske ovanför Skellefteå. Det är min hemort om man säger så. Född i Skellefteå en gång i tiden. Nu kan ni placera mig, nu kan vi lämna det. Nu läser vi Guds ord tycker jag. Och så läser vi, jag har satt rubriken Guds ord bär inga bojor. Därför att det är det bibelordet vi ska läsa. Från andra Timoteus. Så se om den här gör det jag vill. Åra, titta. Andra Timoteus 2:8-12. Så läser vi i Jesu namn. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och född av Davids ätt enligt evangeliet jag predikar. För det evangeliet får jag lida och till och med bära bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inga bojor, eller bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de ska få del av frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Amen. Ett fantastiskt bibelord. Så vi kunde ha många bibelstudier om. Men vi försöker hålla oss till en predikan idag. Uppstånden från de döda. Vi vet att Jesus uppstått från de döda. Du känner honom, och gör du inte det så tror jag du har fått känna redan här idag att det finns någonting äkta, varmt och levande i Jesus Kristus. Och det intressanta här, när Paulus skriver den här versen så skriver han faktiskt Jesus Kristus. Kristus betyder den smorde, det vet du. Han brukar till 90% eller 95% skriva Kristus Jesus. Men nu skriver han Jesus Kristus. De flesta av oss tror jag, vi är vana att säga Jesus Kristus. Ungefär som han heter Jesus och Kristus i efternamn. Men han heter snarare Josefsson eller något sånt där i efternamn. Men han var Kristus, han är Kristus. Men det intressanta är, det verkar som Paulus vill säga till Timoteus och till oss som läser bibelordet. Jesus var en människa också, blev en människa som oss. Han var den smorde, han är den smorde, men blev en människa. Han vet vad villkoren är att vara människa. Vi har påminns idag väldigt tydligt om hur det Ukraina är närvarande här, och jag är jätteglad för det. Det är tragiskt när vi ser nyheterna. Både Hamas, Israel, Ukraina, Ryssland. Det är mycket elände i vår värld. Men Jesus är den smorde och den som har blivit människa och smakat lidandet, smärtan, skammen, syndens allvar i sin kropp har han burit för dig och mig. Jesu mänskliga sida lyser fram alltså i den här versen. Det är det jag ville säga och det är det Paulus verkar vilja betona. Jesus var människa som oss. Du kan inte bara skjuta undan honom och säga han var Gud, han är där borta någonstans. Nej, han kom ner och blev en människa. Och han har smakat vårt lidande. Tänk att vi inte har en överste präst som det står i Hebreerbrevet. Som bara har struntat i hur vi har det. Utan en överste präst som har prövat sig allt liksom vi. Är du med på den? Alltså en överste präst som går ner för att möta oss i vårt elände. Och ta allting på sig och bli som oss. Det är honom vi har att göra med. Samtidigt stod det i den här versen att han var av Davids släkt, Davids ett. Alltså Jesus uppfyller alla krav från Gamla testamentet och löfterna på att vara den utlovade Messias, den utlovade Kristus. Är ni med? Så Paulus säger, han är Messias, men han blev också människa som oss. Han har smakat eländet, han har smakat på hur det är att leva i den här världen. Och det är inte bara härligt, det är också eländigt många gånger. Så Jesus dör korsdöden för oss. Han tar synd, svaghet och skam på sig. Han tar det bort från oss. Därför att han är Messias. Inte för att han bara är människa. Utan han är Messias och människa i en och samma person. Och kan alltså gå våran väg som Gud själv. Intressant, eller hur? Det här är ju hela den kristna teologin är ju otroligt djup här. Och så är Jesus uppstånden. Och det står dessutom att han säger i texten att vi ska tänka på Jesus Kristus. Det är som om man vill säga, det här måste ni alltid ha med er. Det kan inte bara, ja du blev frälst en gång. Du sa ja, amen och så tog du emot Jesus. Ja, det är bra. Men tänk på Jesus Kristus. Han som har kommit till oss. Han som har uppstått från de döda. Han som är Messias. Och det intressanta är att ordet uppstånden här är grammatiskt sett. Vet ni, det står i en form som betyder det hände en gång och det gäller just nu. Och det gäller i all framtid. Har ni hört uttrycket det förflutna förföljer mig? Jag hoppas att det förflutna ska få förfölja Putin för alla dagar höll jag på att säga. Gud får döma honom. Men ni förstår vad jag menar. Och så tänker vi, vad betyder det där uttrycket? Jo, ofta säger vi, det förflutna förföljer mig, det är något negativt. Men i ett kristet perspektiv är det något helt fantastiskt när vi talar om den uppståndne Kristus. Tänk att det förflutna förföljer oss idag. Det följer oss idag därför att han är uppstånden och lever idag och han kommer att leva om 1000 år om vi ens finns kvar på den här jorden då. Är ni med? Jesus är alltså evig, han är uppstånden, han lever fortfarande och han går den här vägen frivilligt för dig och mig. Det är det som också är så märkligt med evangeliet. Vi har inte några gudar vi ska hålla på och blidka och försöka få att förstå våran situation. Vi har en Gud som helt och hållet förstår allt om vårt liv som kommer ner och blir som oss. Det är det här som är evangelium, vänner. Det är helt otroligt budskap vi har. Så tack Egor för din livfulla, galna sång. Det är underbart. Därför att vi har en sån Gud. Vi har en sån Gud som gör allt för att nå in i våra liv. Jesus är uppstånden och han lever. Och uppståndelsen, är den verklig? Ja, sannerligen är den verklig. Jag var i Indien i höstas för snart ett år sedan. Och jag ska snart på en resa igen till Sydostasien och få möta förföljda kristna. När vi är i Indien så får vi agera turister också. Det var inte så roligt, men vi gjorde det. Ja, det var kul att se Taj Mahal, ni vet, den stora vita indiska byggnaden. Vet ni vad jag menar då? Mausoleet, byggt för flera hundra år sedan, som alla tar kort på i Indien. Men det bästa, det var när vi en onsdag, mitt i veckan, tar oss till en hemlig plats där kristna har kommit från alla möjliga byar och håll runt omkring området för att få undervisning, möta varandra och försöka förstå att Jesus är med oss mitt i förföljelsen. För de hade själva upplevt förföljelse. Och där får vi prata med den här mannen som sitter på stolen. Jag kan inte hans namn. Jag vet inte vad han heter. Han sa det då, men det kommer jag inte ihåg. Men han berättar sin historia. Och den är följande. 2016. Han har fyra barn och en fru. 2016 blev ett av hans barn, det nyfödda barnet, dödssjukt. Han får inte hjälp någonstans. Till slut är det någon som säger, gå till kyrkan. Där finns det de som kan be för ditt barn. Han gör det. Han går till kyrkan. De ber för barnet som blir friskt på en gång. Frun, han, barnen, alla kommer till tro på Jesus. Men där börjar trakasserierna. Så den här mannen, han åker hem till sin by. Efter ett tag, det går några månader, så tyvärr dör barnet som ändå upplevde Guds helande. Dör barnet, men får inte begravas i byn. Utan måste begravas utanför byn på en annan plats. De tre övriga barnen får inte fortsätta i byaskolan. Varför? Ja, de följer inte de hinduiska riterna. Förföljelsen tar sig makabra uttryck. De kommer hem till honom, förstör saker och ting i hans hem, slår honom. Och så går det tider, några år. Och han upplever ständigt trakasserier. Och så under 2021 kommer de hem en dag till honom och hans familj. Med påkar, till och med yxa. Frun blir livrädd. Hinner få med sig två barn och flyr rakt ut i djungeln. Den äldsta dottern på något sätt blir kvar i hemmet. Hon är 14 år. Mannen blir slagen så hårt, så allvarligt, så han är fullständigt livlös. Tre på natten slänger de honom i floden i byn där han ligger och flyter. I tre timmar ligger han och flyter där. Och medan han ligger där så kommer en granne till slut förbi som känner igen. Han som ligger där och flyter livlös, vet jag vem det är? Det är ju min granne. Så han tar kroppen, släpar hem den där kroppen, mannen, som är livlös, till hans hus. Lämnar honom ute på gården, men grannar blir förargade på honom. Så han får fly hals över huvud bara för att han hjälpte sin livlösa granne. Ut kommer 14-åriga dottern och hittar pappa livlös på backen framför huset. Och hon är förtvivlad. Hon sätter sig ner vid pappa, tar hans huvud i sitt knä, gråter och ber till Jesus. Och hon ber och suckar och gråter i två timmar. Då plötsligt börjar pappa att andas. Få liv igen. Hon ger honom vatten att dricka. Och livet kommer tillbaka till pappa. Och han uppstår, men han behöver sjukvård. För han är så skadad av misshandeln. Av dödsmisshandeln. Och sen får han hjälp. Och så småningom så pignar han på sig så pass. Så han kan fortsätta att vara familjefar. Frun kommer tillbaka från djungeln efter 8 dagar. Med sina två barn. Hon trodde att han var ihjälslagen. Och det intressanta är, han säger så här. När jag upplevde dödsmisshandeln kände jag Guds närvaro, säger han. Och så fick han Romarbrevet 16 i huvudet. Att Satan ska snart krossas under era fötter. Och så var det som om Gud sa till honom, du ska få allt det du behöver. Eller du kan vara lugn. Du ska få det du behöver. Och så fick han hjälp genom samarbetspartner som vi har i Indien att starta en liten butik. Grannarna ser, de som har misshandlat honom ser att Gud har gjort någonting i hans liv. Och några har kommit till tro, Men alla gillar inte honom. Men fler och fler kommer på gudstjänsterna, är med och hör lovsångerna och bönerna. Och hör när han predikar ibland, för det får han göra. När pastorn som reser runt i olika byar inte har tid att komma till hans by, då predikar han ibland. Och vet ni, ytterligare en sak. Den här mannen, han har helandets gåva. Så när många barn blir sjuka i byn, går man, även som hinduer, med sina barn till den här kristne mannen. Och han lägger händerna på barnen och ber för dem. Och de blir helade. Och då tänker jag, vad gör Gud? Och han visar att den uppståndne Messias regerar i alla lägen. Han som har gått genom död till liv för oss, han regerar. Han regerar också i Ukraina. Det är inte Putin som regerar där. Putin tror att han har makten, men han har inte det. Zelensky är egentligen inte heller den som regerar i Ukraina. Det är vår Herre Messias Jesus. Vi vet att den här världen är i den ondes våld. Och det händer mycket elände i den här världen. Men Jesus är den som har makten. Och som till syvende och sist en dag kommer att visa för hela världen vem det är som regerar, som är uppstånden, som har all makt i himmel och på jord. Gud gör saker runt om i vår värld idag. Jag är mycket medveten om att jag berättar berättelser som är fyllda av Guds kraft och liv. Och så sitter du här kanske, precis som jag gör ibland, och funderar på, Gud, hör du mina böner? Vi har ropat och vi har bett, varför är inte min syster frälst? Varför är inte min bror helad? Varför är inte min mamma med? Ja, du vet, alla de där frågorna vi kan ha. Men jag är övertygad om att det har betydelse att du och jag håller fast vid den Jesus vi känner. Och att vi ber till honom. Och vi vet inte alltid varför vi inte får bönesvar som vi tycker att vi ska få det. Men Gud är densamme. Guds ord bär inga bojor. Han har möjlighet att visa vem man är. Det andra jag vill lyfta fram, det är ju just det som jag sa nu. Det är det som står där i texten, att Guds ord bär inga bojor. Det är ett kraftfullt ord verkligen. För det evangeliet får jag lida och till och med bära bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inte bojor. Alltså vi kan få dela lidandet tillsammans med andra. Och vi kan göra det precis som Paulus säger det till Timoteus också i brevet. Dela lidandet tillsammans med andra som en god, ädel soldat för den smorde. För Kristus, Jesus. Att följa Jesus betyder inte bara att det är halleluja med lyfta händer. Det får vara glädje och det ska vara glädje i kyrkan. Men glädjen grundas inte på omständigheterna. Jag tycker det är fantastiskt ändå att se våra systrar och bröder. Ursäkta att jag pekar ut er idag, men ni är goda exempel. Därför att de gläds mitt i krig. Är ni med? Jag förstår att de här vännerna gråter också på kvällarna ibland. Eller det gråter i hjärtat. Därför att det gör ont att deras land är under ockupation. Och under en fiende som vill förgöra. Men var sitter glädjen någonstans för den som är troende? Och inte i omständigheterna. Utan i den Jesus, Messias, som vi känner. Där sitter glädjen. Och det betyder inte att då kan vi strunta i hur det är hemma i Ukraina. Att det bombas och förstörs och människor dödas. Nej, inte alls. Det gör ont. Och det fyller oss många gånger med sorg. Men glädjen djupast sett kommer inte ur omständigheterna. Utan att vi känner en uppstående Jesus. Och det här är jätteviktigt för oss. Inte att förneka omständigheterna. Det kan vi aldrig göra. Det vinner vi ingenting på. Men att veta var glädjen kommer från, vilken källa är den kopplad till? Är den kopplad till det vi äger och har? Eller till och med det land vi har? Nej, den är kopplad till Jesus som har vunnit allt för oss. Därför blir det så avgörande vart vi hämtar vår glädje. Vart vi öser ur. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för honom. Titta på det andra bibelordet här. Ni har fått hur kan man säga så? Jag vågar definitivt inte säga det till våra vänner från Ukraina. För jag vill inte tolka det. Det är alldeles för komplicerat och svårt med krig. Eller hur? Men ni har fått nåden att lida. Jag tänker när jag är en Jesu lärjunge och en frälst kristen människa. Jag är fri. Jag vill vara glad. Jag vill ha det lugnt och skönt. Eller hur? Tänker du någonsin så? Eller känner du så? Man vill ha det skönt. Det är härligt att gå till kyrkan. Tänk för att gå till Bollstakyrkan en söndag förmiddag. Möta vänner, syskon. Ha det härligt och gott. Höra ett gott budskap. Bli berörd. Bli störd. Men gå hem och känna frid. Det är underbart. Vi vill inte bli störda. Hur kan man skriva att vi har fått nåden att också lida tillsammans med honom? Jo, därför att det är samma sak där. Om nåden handlar om frälsningen i Kristus, inte i hur mina omständigheter ser ut, så klarar jag också av att lida mitt i den tron på Jesus jag har. Det är det vi möter hos våra systrar och bröder runt om i världen. Det är det vi möter hos till exempel den här killen Nidar, 22 år gammal, som jag mötte i Indien. Det är faktiskt inte Nidar på bilden, jag måste säga det. Det är en vanlig bild på en indisk kille. Men för att ni ska se någonting annat och se en indier framför er. 22 år gammal, gift, och så har han ett barn som är 5 år. Om det var i fjol eller om det var 2 år sedan måste det vara. Så attackerar ett antal extremister i byn de kristna familjerna i byn. En by med ungefär 500 hushåll. 7 hushåll var kristna hushåll. Kristna familjer. De attackeras plötsligt en dag för att man inte följer de hinduiska riterna. Nidar är inte hemma den där dagen. Han är någon annanstans, några mil bort. Men när han kommer tillbaka till byn tar man fast honom. Extremisterna tar fast honom. Går med honom till polisen och anklagar honom och säger: han har våldtagit en tjej och hon heter det och där är hon. Och hon är under 18 år gammal. Inget av det var sant. Hon var 20 år gammal. Han hade aldrig haft med henne att göra. Men de säger det för att han är kristen. Och de vill ha honom bakom lås och bom. Han blir inlåst på 2 års fängelse. Och när vi sitter och hör honom, 22 år gammal, ni förstår känslan. Vi sitter så här nära som vi står mot Lars-Åke nu. Så vi frågar honom, men hur gick det? Vad hände med barnet, frun? Ja, mina föräldrar, sa han, kunde gå in och hjälpa till och ta hand om dem. Men i övrigt då? Ja, sa han, jag var väldigt nere och tänkte, vad är det som händer? Ska jag sitta här? Och så får han ett bibelord från Gud. Bibelordet är det här. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Och så säger han till oss, denne 22-årige kille. Då förstod jag att Gud hade ett syfte med att jag sitter i fängelse. Och så började en ny tid för honom. Där säger han, så lärde jag mig plötsligt att läsa. Och jag lärde mig att predika Guds ord. Såklart måste han ha läst innan han fick bibelordet. Men han lärde sig alltså att läsa i fängelset. Han lärde sig att läsa och predika bibelordet. Och nu blev ju jag nyfiken. Och mina kollegor från Open Doors som var med. Och de resenärer vi hade med oss i gruppen. Och så säger vi, men vad hände i fängelset? Hur gick det? Ja, sa han, lite försynt. Och försiktigt. Några kom till tro, sa han. Och ni vet, svensk är vi. Svenskar, då vill man veta hur många. Så vi frågade, hur många då? Och så säger han, 70 personer. 70, vi trodde han sa 17 först på engelska, ni vet. 70. Nej, han sa 70. Alltså 70 personer. Och jag började tänka, har jag ens sett 70 personer? Nej, det har jag nog inte. Och så berättar han för oss att han blev frisläppt till slut. Jag fick hjälp från Open Doors samarbetspartner i Indien som kunde hjälpa till och få dem frisläppt med advokathjälp. Men det tog 1 år och 9 månader. Bara 3 månader innan han skulle ha blivit frisläppt så blev han frisläppt. Men då hade de sagt till honom också i fängelset: det är klart att om du tar tillbaka din tro, du går tillbaka till hinduismen, så säger flickan att hon tar tillbaka sina anklagelser mot dig. Just det. Men Nidar ångrade inte sin tro. Han stod fast i den. Det var inte enkelt. Inte alls enkelt. Men han kom ut i fängelset och nu skulle han starta en butik för att försörja sin familj. Och så säger han: Gud må förlåta dem. De har tagit guld och pengar och annat från de kristna. Men jag lärde mig att predika och läsa Guds ord. Guds ord bär inga bojor. Det är min poäng. Varför tror vi att så fort vi möter något som är lite av motstånd, att Gud har glömt oss? Varför tror vi att om jag inte känner på en gång harmoni och frid och har det bekvämt, så har Gud glömt mig? Det är inte så, kära vänner. Men vi har en tendens i västvärlden att tro att så fort någonting är lite obekvämt, så är inte Gud där. Och så ropar vi till honom och säger: Herre, var är du någonstans? Tänk om Gud är med oss mitt i obekvämligheten för att lära oss att lita på honom. Jag ska se om jag är på rätt ställe. Nej, det kommer så småningom här. Jag kommer tillbaka till den där tanken. Det tredje som stod i texten som jag lyfte fram: därför uthärdar jag allt, läste vi. Därför uthärdar jag allt. Att uthärda, det är att stå ut. Det är att stå kvar när det är tufft, när det är jobbigt. Det är att inte ge upp. Det är att tänka: jag är inte ensam. Jag har Gud med mig. Jag uthärdar detta för att fler ska fatta, förstå och se att Gud kommer med liv, med kraft, med frälsning, med förlåtelse. Jag vet inte om du har hört berättelsen om pastor Ferenc. Ferenc är ungrar egentligen, men bodde i Rumänien. Tillhörde en väckelserörelse som heter Betanisterna. Han var en speciell gudsman, verkligen. Det här är tillbaka på 70- och 80-talet, som ni förstår. Under kommunistregimen i Rumänien. Ferenc var satt under bevakning. En pastor som trodde på Guds ord, predikade Guds ord, och så tog Securitate, den hemliga polisen, honom och sätter honom i fängelse. Man tar inte bara honom, man tar Julia, hans fru, och deras 7 barn. Sätter Julia och barnen i ett annat arbetsläger och sätter Ferenc i fängelse. Ferenc sitter där med ett antal medfångar och han predikar för dem och berättar för dem om Jesus under åren han sitter där. Och han ser flera av dem komma till tro. Efter 7 år säger kommunisterna: nu Ferenc, ska vi släppa dig. Men de har tänkt ut ett skämt för Ferenc. Så de säger: vi ska släppa dig Ferenc, men du ska flytta till den här byn. Och så pekar de på en by på kartan i Rumänien och säger: den byn ska du bo i. Det bor inte så många där längre. Och det är så att huset bredvid byn, där ska du bo. Och kyrkan är övergiven sedan länge. Det är bara spindlar där. Och du ska gå dit varenda söndag. Och du ska predika för spindlarna i kyrkan. Och vi ska kolla att du gör det. Men säger man det till en gudstroende, predikande pastor som älskar att predika evangeliet, då vet man inte vad man gör. För Ferenc flyttar till den här byn, tyvärr inte med Julia och barnen, utan får ju flytta dit själv. Och när han kommer dit så städar han kyrkan, det första han gör. Och så ber han Gud om, i sin förtvivlan, så ber han Gud om: låt det komma, Herre, en person på söndag. Jag ber inte om mer. En person. Så kommer han på söndagen, tittar in genom glasdörrarna och ser: det sitter en person där inne. Och han rusar in och han predikar med entusiasm. Och den här tjejen som är 16 år gammal som sitter där blir en kristen, tar emot Jesus. Och vet ni vad som händer? Tiden går. Det kommer fler och fler på gudstjänsterna. Det slutar de 90 medlemmar och det slutar med att de är över 400 medlemmar i den övergivna döda kyrkan enligt kommunisterna. Och så säger Ferenc till dem som ber för honom, han säger det, snälla, säg till dem som ber för mig i väst att de ska sluta att be för min frigivning. Därför att 1983 så är Securitate på honom igen. Tar honom och hittar bevis mot honom. Och han förväntar sig ett tvåårigt straff. Och så säger Ferenc, jag är inte rädd. Jag vet att Gud väntar på mig bakom fängelsemurarna. Hur kan man vara så galen? Och så säger Ferenc det. Vi måste lära oss att älska lidandet. Och det börjar med dem som misshandlar dig. Om du älskar dem, hör nu, förlorar lidandet sin makt. Och så säger han de där orden till oss i väst. När han säger, sluta be för min frigivning. Be istället att vi ska uthärda smärtan, terrorn, eller tortyren menar han, tortyren, misshandeln. Plågorna så att vi kan hålla ut, för det blir så många frälsta när vi bröder predikar evangeliet i fängelset. Tror ni då, säger han som en hälsning till oss alla, fast det är 40 år sedan, tror ni då att Gud skulle vilja att vi ska försvinna från fängelset? Det tror jag inte är hans mening och vilja. Hur kan man säga så? Hur kan en pastor, en kristen människa säga, det är meningen att jag ska sitta i fängelset? Jo, bara om du förstår att mitt liv och mina omständigheter skrivs av Gud själv. Att jag öser ur nåden. Att glädjen kommer inte ur omständigheterna utan från han som är Messias. Bara då kan jag förstå det. För jag förstår inte som människa annars den typen av böner. Jag gör inte. Jag vet inte hur du gör. Men om jag förstår och tänker utifrån nåden så inser jag ju att jo, då går det. Då kan man säga att ni har fått nåden att lida också för Kristus. Bara om jag fattar att det är Jesus som är ursprunget till allt det. Bara då. Inte i om jag ska ha det bekvämt, skönt, lugnt och ha det bra. Då kan jag inte fatta det. Jag läste en bok förra sommaren. Nu får Lars och Kristina förlåta mig. Det här har ni hört, tror jag. Just det här. Den här boken skakade om mig. Den knäppaste titeln jag har sett på en bok. Varför det? Jo, därför att det står kallelsen till glädje och smärta. Det kan man väl inte skriva. Vi skriver böcker i västvärlden om hur vi ska slippa smärtan och leva i hälsa och rikedom, eller hur? Hur kan man skriva en bok som heter sådär och få den såld? Jag fick den av chefen. Han måste ha köpt den då i alla fall. Men jag fick den och så läste jag den. Och så säger Ajit Fernando, som är från Sri Lanka, som har jobbat med Youth for Christ i Sri Lanka, så säger han, ni väst, ni tror att någonting är fel så fort det inte är lugnt och skönt. Ni vill ha allting bekvämt. Och så säger han, jag är rädd att ni missar en viktig andlig tillväxt som finns i att förstå att Gud använder lidandet för att vi ska växa i tro. Jag vet inte vad du känner när du hör sånt. Men jag tror, är du som jag lite grann, så tycker vi att just det, vi känner igen det från evangeliet, men vi har svårt att omfamna det, eller hur? Det gör ont att ta till sig den tanken, därför att jag vill inte egentligen uppleva lidande och problem. Jag vill inte gå genom stormar. Jag vill gå på vatten. Ja. Jag vill ha kraften i helandet. Ja. Jag vill se frälsningsunder. Ja. Men jag vill inte uppleva lidande, problem och svårigheter. Och tänk om det ändå är så att Gud ibland för oss dit. Precis som anden ledde Jesus, vadå? Ut i öknen. Nej, men han ska leda oss till oasen. Han leder oss ibland ut i öknen, min vän. Men inte för att han vill oss illa. Och det är inte Gud som ligger bakom krig. Det är inte Gud som ligger bakom död. Det är inte Gud som ligger bakom att Securitate tog Ferenc och satte honom i fängelse. Men Gud använder det ibland för att vi ska se och förstå vem han är. Det här behöver vi förstå lite mer av i Sverige. Vi behöver landa i att den lidande kyrkan har någonting att lära oss. Och jag säger det ofta när jag är ute och har mötena. Jag inser att jag har mer att lära av dem än vad de har av mig. Jag säger inte för den skull att jag är en jättedålig kristen. Jag säger bara att jag inser. När jag möter sådana som Nidar 22 år i Indien. Eller mannen som uppstod. Eller jag hör om Ferenc. Eller andra jag möter. Så inser jag. Jag behöver dem. För då fattar jag lite mer av vad det är att följa Jesus. Och vad det är att leva i en värld som är i den ondes våld. Och där inte alla böner blir besvarade som jag tycker att de ska bli besvarade. Det Gud ibland låter mig gå ut i öknen till och med. Och uppleva svåra perioder. Men där jag kan få lära mig att uthärda allt. The call to joy and pain. Ja, det är tufft att leva i den här världen. Förra året så min kollega Maria som jobbar på Open Doors. Hon fick åka till Egypten. Hon är faktiskt från Egypten själv från början. Jätteduktig tjej. Ung. Åker ut till Egypten så träffar hon Thomas. Och Thomas säger till henne och berättar sin historia. Jag var en radikal muslim, säger han. Extremist. Jag kunde inte ens gå förbi en kyrka. Han tog en omväg på ett helt kvarter eller två om han behövde för att slippa se kyrkan. Och så möter Jesus honom. Thomas blir radikalt förändrad. Radikalt kristen. Så radikal så att han börjar att vittna och predika öppet för människor i Egypten, i Kairo. Och det är inte lätt. För du får inte enligt egyptisk lag konvertera eller hjälpa någon annan att konvertera. Så han blir tagen av hemliga polisen. De tar Thomas och de försöker få honom på bättre tankar. De torterar honom, använder elchocker och på massa olika sätt torterar honom. Men ingenting verkar hjälpa. Han ångrar inte sin tro. Vad händer? Jo, man överlåter det till en imam, alltså en muslimsk präst, att övertyga Thomas om att han måste tillbaka till islam. Men prästen efter 24 timmar ger upp och säger, det här är ett omöjligt fall. Och så skickar han honom tillbaka till polisen och polisen sätter honom i fängelse med de värsta brottslingarna i Kairo. I en av de värsta cellerna. Det är bara det att där sitter ju då mördare och alla typer av brottslingar. Och så säger de, du Thomas ska inte få dela toalett med de där brottslingarna. Du ska få dela toalett med den värsta vi har i fängelset. Nämligen IS-ledare för Egypten som satt inlåst i det fängelset. Där får Thomas sitta. Ledaren är kedjad för att han är så farlig. Thomas är inte kedjad på det viset. Så han kan gå och komma i närheten av den här mannen eller inte så att säga. Men han är ju tvungen att gå i närheten av honom när han har vissa behov att gå på toaletten. Och när han går första gången på toaletten säger IS-krigaren till Thomas, varför stirrar han på honom och säger, varför
har du konverterat?
Vet ni vad Thomas säger då? Då säger han, ja du, det är en lång historia. Men jag ska berätta för dig varför jag har konverterat en liten bit varje gång jag går på toaletten. Okej, det verkade IS-krigarna vara nöjd med. Så Thomas, han berättar. Och han går på toaletten när han behöver. Och dagarna går. Medfångarna och han själv får ibland en bit ost och bröd. Och det verkar som att Thomas har mer bröd och ost än alla de andra. För åtminstone är det så de pratar när Thomas ligger och sover mot väggen. De tror att han sover, men han hör vad de pratar om. Och de försöker sno av honom och de tar också mat av honom. Och så vaknar han en natt, fast han var vaken. Och så sätter han sig upp och säger, det här är välsignat av Gud. Ni tycker att jag har mer mat och det är för att ni ska kunna stjäla av mig. Och Gud har välsignat det här. Och ingen gör honom någonting. De tar mat av honom som han tillåter dem. Och ingen gör honom någonting ont i fängelset av fångarna. Han sitter inlåst i 35 dagar för att han har konverterat. Sen släpper de honom. Men när de ska släppa Thomas så säger han, jag vill träffa IS-krigaren en sista gång. Så han går in, kommer in till cellen till IS-krigaren och så säger han, nu kommer jag att lämna fängelset. Jag har blivit frisläppt. Då tittar IS-krigaren på honom och säger, säg det inte till någon, men nu är också jag en Jesu följare. Och det här är ingen uppdiktad historia. Det här är sant. Det här berättar Maria för oss som hade hört honom själv berätta om det här. Gud gör fantastiska saker runt om i vår värld. Och det handlar inte bara om extremister här och där. Det handlar om att Gud gör saker och ting mitt i det som ser så eländigt och tufft ut. Det som är förföljelse, det som är lidande. Gud är och färde. Han ger inte upp. Och precis som med Thomas och andra och Ferenc som ni hörde om i fängelset i Rumänien. När man frågar kristna ledare, framförallt kristna ledare kanske i muslimvärlden, så säger de ofta så här, eller åtminstone i Egypten när några ledare där fick frågan, så svarar de så här. Be inte för oss, säger de. Ja, då ser man ut som ett frågetecken och det gör ni nu. För sen säger de, be med oss. För om ni ber för oss, då ber ni för fel saker. Då ber ni att vi ska få det lugnt och tryggt och skönt som ni har det i väst. Det ber inte vi. Vi ber om att vi ska ha mod och kraft att stå upp och berätta om Jesus så att miljoner blir frälsta och tar emot honom. Och vi ber om kraft att vi ska orka och hålla ut till sista andetaget. Tills den oundvikliga förföljelsen kommer, för den kommer att komma, och att vi ska stå fasta ända till döden. Och så tittar de på de här västerländska ledarna och säger, vill ni be era vänner i väst att be så för oss? Och då är vi återigen där, eller hur? Det vi tycker att, hur går det här ihop? Jo, men det går ihop. För vi har en mästare som har lidit själv, som klev in i lidandet, som gick igenom lidandet för våran skull, för världens skull. Och ibland är det så att när vi följer honom så säger han själv, har de förföljt mig ska de också förfölja er. Och det är så att går vi med Jesus så får vi också smaka på att det kostar att följa honom. Inte för att han tycker det är roligt att vi ska få uppleva det, utan för att det är så villkoren är i den här världen. Följer vi Messias, han som är god, han som är kärleksfull, han som är Gud över alla gudar, han som är herrars herre, då kostar det. Därför att det finns andra som försöker att proklamera sin makt i den här världen. Och de slår hårt mot den som säger att han är kungars kung och herrars herre. Min vän, glöm inte att Jesus står med dig. Där har du bönen förresten som jag försökte citera nyss. Glöm inte att Herren är med dig. Ni vet att Nordkorea är den tuffaste platsen. Och jag ska berätta lite till vid kaffet fast jag predikar länge nu. Ni får ju ursäkta mig att jag blir så lång. Jag ska avsluta nu. Men i Nordkorea är det tufft att vara kristen. och bekänna sig till Jesus. Den här mannen som citerade här, han var med under hungersnöden på 90-talet i Nordkorea, när det var så många som strök med av hunger i Nordkorea. Och så säger den här mannen så här: "You see, the best and only way to know you are alive in Christ is when you are persecuted. The persecution proves Christ is within. I wouldn't take that pleasure away from anyone in the entire world. All Christians must have it." Vad är det han säger? Han säger, ni förstår att när vi blir förföljda så visar det att Jesus bor här inne. Och den tillfredsställelsen att veta att Jesus verkligen bor här, därför att någon slår mig, misshandlar mig, förföljer mig för att jag följer Jesus, den glädjen vill jag inte att någon ska behöva missa. Så är det. Och det här ligger så långt ifrån det vi brukar tänka, du och jag. Det är därför jag betonar det. För jag tror det är viktigt. Och precis som ni läste kanske på min anteckning förut, som jag inte sa, vi behöver inte leta upp lidandet och smärtan och problemen. Men när de kommer ska vi se dem i trons ögon. Så ska vi gå i förtröstan på att det finns en Herre som går med oss. Det är då vi kommer att se hans makt. Det är då vi kommer att se hans kraft. Det är då vi kommer att få se bönesvar som vi aldrig har sett. Därför att vi förlitar oss på honom mitt i stormen. Än fast vi tycker att vi borde slippa stormen. Eller hur? Amen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus att du är här med oss idag. Tack för Bollsta kyrkan. Tack för Bollsta bruk. Tack för Kramfors kommun. Jesus, jag vill be att du gör nya saker här, Herre. Tack för det Lars Åke berättade om, med alla flyktingar som kom för ett antal år sedan, med saker som händer. Nu kanske inte alla är kvar här och många har flyttat till andra städer i Sverige. Och det är lätt att lämna de här bygderna där vi kanske inte har så det är jättemycket att erbjuda i övrigt. Men vi har människor. Vi har din kärlek och ditt evangelium att erbjuda. Så Jesus, låt ditt ord få fortsätta höras här i Bollsta. Låt människor få komma till tro här. Tack för våra ukrainska vänner. Tack för andra som finns här. Tack för att du är med Jesus. Jag ber att om tröst, jag ber om kraft. För de som lider under krig just nu. Jesus, jag ber att du kommer med din ande och gör nya saker. Hjälp oss Jesus, när vi helt räknar bort kostnaden att följa dig. När vi helt och hållet tänker eller känner i oss att vi bara vill ha frid, lugn och ro. Och så kanske du börjar leda oss ut i stormen. Står där mitt i stormen och säger kom till mig. Gå på vågorna. Eller du står där ute i öknen och väntar på oss. Jesus, hjälp oss då. Hjälp oss när det blir tuffare tider. Hjälp oss när det blir svårare. Hjälp oss när det blir hårdare att förkunna och berätta och stå för vem du är, Jesus. Hjälp oss då i vårt land. Inte att fyllas av hat och förakt. Inte att fyllas av massa mot. Men att vara för nåden. För evangeliet. För människor som du älskar och har vunnit för dig, Herre. Och som behöver få upptäcka vem du är. Jesus, hjälp oss att vara för varandra och för människor i den här världen. För du är för dem. Du har dött för dem. Du har uppstått för dem. Och de behöver få smaka din kärlek och förlåtelse. Så kom helige ande. Fortsätt ditt verk i oss. Tack att du gör det. Tack för helige ande. Tack för kraften och livet i dig Jesus. Och tack att det inte handlar om att vi peppar oss ibland. Utan det är en sanning. Din ande bor i oss, Herre. Den bor i oss inte för att vi är perfekta, felfria människor, men i nåden är vi felfria och perfekta. Och då kan du bo i oss, Herre. Tack Jesus för det. Kom helige ande, var med oss i slutet på gudstjänsten. Och var med oss i fikat och gemenskapen. Amen. Amen.